Varmt välkomna till Bibelpodden ifrån Malmö Pingstförsamling. Det här är en podcast som är tänkt att stimulera ditt eget bibelläsande och ditt eget bibeltänkande. Vi har några värderingar och riktlinjer. Det ena är att här får vi tänka fritt och tänka stort. Vi menar inte att vi alltid tänker rätt, men vi menar att vi behöver tänka fritt. Och det gör vi i den här podden. Det andra är att det här ska inte betraktas som någon sorts officiell lärokanal ifrån Malmö Pingstförsamling. Vi formulerar inte doktriner här, utan vi läser Guds ord och ser vad det gör med oss. Så med det sagt, varmt välkomna, och nu så rullar vi. Då är det dags för Bibelpodden igen. Andreas Westman heter jag, och jag sitter som vanligt här tillsammans med Mats och Daniel. Och just nu befinner vi oss i Ruts bok. Lite annorlunda. Det är berättande text. Vi har läst episteltexter förut från Paulus, men nu är det, alltså brev. Men nu är det gammaltestamentlig berättande text. Och vi kom i förra avsnittet överens om att vi är lite på jakt efter Kristus. Det är så vi läser Gamla testamentet. Jesus är tolkningsnyckeln, och det som pekar på honom är det vi är liksom lite på jakt efter. Och vi hittar mycket annat, tycker jag, uppbyggligt ut med vägen. Berättelsen är sådan att Naomi har flykt med sin familj från Israel, därför att det var hungersnöd, och hon flyr till Moab, och där blir de ett bra tag, för hennes söner är 12 moabitiska hustrur, men så drabbas hon av olycka, hennes man och hennes söner dör, och ensam är hon kvar med sina svärdöttrar, och då är det inte längre hungersnöd i Israel, utan hon åker tillbaks hem till Betlehem, till och med, va? Och där så är det så att Rut då, bokens huvudperson, eller hon bär åtminstone titeln på boken, hon vädjar till Rut att följa med. Hon överlåter sig till Israels Gud, säger hon, och vill vara med sin svärmor, och de kommer hem igen. Och nu är vi inne i en berättelse där Rut då ska försöka få ett nytt liv, och ett nytt liv som ensam kvinna, det betyder att man måste hitta en man för att få liksom ära och heder och liv. Annars är man utlämnad till människors allmosor. Så en släkting till dem är Boas. Hon har gått till Boas åker och plockat ax från hans mark. Och nu har de kommit i ett samtal, och där Rut har prisat Boas för hans vänlighet mot henne. Där är vi nu, och vi läser ifrån vers 14. När det blir matdags sade Boas till henne: kom hit och ta av brödet och doppa dig i ättikvinet. Då satte hon sig bredvid skördemännen, och han räckte henne rostad säd, och hon åt sig mätt och fick ändå över. När hon steg upp för att börja plocka igen gav Boas sitt folk order om att låta henne plocka ostört även bland kärvarna. Och ni kan gärna dra ut några ax ur knipporna och låta dem ligga så att de får plocka upp dem utan att ni grälar på henne. Så samlade Rut ax på åken ända till aftonen, och sedan klappade hon ut vad hon hade plockat, och det blev ungefär en efa korn. Och det bar hon med sig till staden. Hon visade sin svärmor vad hon hade samlat ihop, och hon lämnade henne också vad som hade blivit över efter hennes måltid. Vad har du plockat idag? Frågade Naomi. Vad har du arbetat? Gud välsigna honom som har tagit sig an dig. Då berättade Rut var hon hade varit. Den man jag har arbetat hos idag heter Boas. Och må Herren välsigna honom, sade Naomi. Herren som i sin trofasthet inte har övergett vare sig de levande eller de döda. Och hon tillade: den mannen står oss nära. Han är en av våra skyldemän. Rut moabitiskan fortsatte: Boas sa också att jag skulle hålla mig i närheten av hans folk tills de är färdiga med hela skörden. Det är bra att du går bland kvinnorna på Boas åker, svarade Naomi. För på en annan åker hade du blivit antastad. Alltså höll hon sig till dem och plockade ax ända till skördetiden av korn och vete var avslutad. Och hon bodde hos sin svärmor. Här lär vi oss lite om den här tidens socialförsäkringssystem. Männen i släkten betecknas som skyldemän. De har liksom, man har ansvar för fler, vad det verkar, än bara sin hustru och sina söner, möjligtvis och döttrar, utan man får liksom ta ett större ansvar. Och försäkringskassa fanns inte, men det fanns möjligheten för kvinnorna och de änkorna att gå och samla in säd. Och det är det som händer här.
Men hon har en liten fördel också, va?
I att hon ges en fördel över boet, ja, som precis. Tycker att liksom, dra ut någon extra axel. Och...
Exakt.
Ja.
Så hon har lite bonus också.
Absolut. Absolut. Vi läste om det förra avsnittet att Boas har liksom sett Ruts överlåtenhet och vill på något sätt premiera den. Mm. Sen är det ju lite synd om henne att hon hela tiden ska behöva heta Moabitiskan Rut. Det liksom blir hennes titel på något sätt. Hade du läst på lite om Moabiterna, Mats, eller? De var inget trevligt folk, eller?
Ja. Trevligt folk vet jag inte, men där är ju han kungen i vad är det? Är det andra kungaboken som nu kommer jag inte på vad han hette. Men andra kungaboken kapitel 3 eller 4, kommer inte ihåg riktigt. Man offrar ju sin egen son ju, så att man nu var det visserligen King Manasseh gjorde ledant, men det ryktas ju om att de även offrade människor.
Att de hade ett liksom, ja just det. Mm.
Sen om det stämmer, det vet jag inte. Men
det var ett blod, alltså det var, ja, liksom ett folk som man skulle hålla sig undan.
Men
liksom.
jag tror ju att på den tiden så man fick ju sina namn, som liksom Jesus från Nazaret, eller Jesus snickaren, alltså eller Jesus Josefs son, eller Guds son, och så. Man hade ju, alltså namnen var ju på det viset. Men det du precis läste här, alltså jag tror ju att inte Boas gör detta för egen vinnings skull, att han är så vänlig mot henne. Jag tror det är det här att han ser hennes överlåtelse, som du säger, och att han ser, han är betydligt äldre än henne, han känner någon form av, han känner i sitt hjärta, jag tror Gud talar in till hans hjärta om att ta dig an den här flickan, va? Han väl hjälper henne. Det står ju här att på en annan åker hade du säkert blivit antastad, håll det här. Alltså han är väldigt omsorgsfull. Alltså om man läser det om och om igen, alltså man blir mer och mer berörd, tycker jag. Men sen samtidigt så sa du, var det inte försäkringskassan och sånt också? Nej, och jag skulle inte vilja gå tillbaka till den här tiden, absolut inte. Men det vi har idag, där vi låter liksom institutioner ta hand om till exempel gamla eller sjuka, det är inte heller så där väldigt skönt, kan jag tycka. Lite äldre sitter ensamma på jular och alltså, det är inte så speciellt bra ändå.
Nej, men alltså absolut, i de här, det här är ju en klankultur och en patriarkal kultur och där familjen är allt. Och det är klart att det kan finnas en del i det där som man kan tycka är attraktivt också. Alltså det finns en närhet till varann på ett sätt som...
Och här skulle jag vilja tolka in kyrkan i det här. För att om nu du har en dysfunktionell familj, som tyvärr många kanske har, då kan ju kyrkan bli din nya familj. Du säger det mycket när du välkomnar nya medlemmar. Det här är dina nya bröder och syster. Det här är din nya familj. Och här har vi ett alla ett ansvar, tycker jag, att verkligen få människor att känna att det här är en familj. Va? Det är liksom, kristendomen är ju inte någonting som vi ska hålla på och ensamma med, utan det är ju tillsammans med andra. Och vi ska värna och hjälpa varandra. Mm. Tala gott om varandra och sådär. Det är lite grann den här som jag skulle vilja se lite mer av.
Precis, det är jättebra att du säger det. Jag läste, det var någon, tror jag, som skrev, undrar om det var Kristina Halldorf, som skrev i Dagen nu inför jul, liksom, att vi måste ge upp den där illusionen om kärnfamiljen, att kyrkan blir, kärnfamiljen är så viktig, så att de som inte hamnar i det spektrat, de blir liksom utanför, eller känner sig liksom lite som odd figures på något sätt. Och det tror jag tror att det är viktigt att tänka så, framförallt i en tid som vi har där familjebildning och den ser ut på olika sätt och den livet för fram med människor på olika sätt, och man har, det är plastsyskon och första hustrun och andra hustrun, och det är liksom rörigt, va? Och i det där att gestalta en ny gemenskap Då är det viktigt att hålla huvudet kallt faktiskt, så att man inte bara liksom pratar mamma, pappa, barn.
Ja.
Men jag tror ändå man ska ha kvar idealet.
Ja.
För att det är ändå ett problem, för att knyta an till det vi pratade om förra avsnittet också, att med individualism och många andra saker, att samhället blir så fragmenterat, inte bara i själva den fysiska uppsättningen utan också liksom i hur vi tänker kring samhället. Vi har liksom inte en ordnande princip riktigt.
Nej.
Så jag tror man behöver ha båda de två, tror jag.
Ja, men det är point taken. Alltså absolut, vi ska inte överge idealen, men jag tummar ofta på Sten Gunnar Hedins ord till oss när vi gick vigselförrätta kurs, unga pastorer, och så sa han, nu går ni ut i samhället och tror nu inte att vi lever i paradiset, sa han bara. Och det tyckte jag tycker det är bra. För det gör vi inte, saker och ting händer och så, men det kan ju inte leda till en fatalism och bara liksom,
nej, precis.
Utan det måste ju, så att ja, det är bra. Vi kanske ska läsa vidare. Du sa någonting om namn där, Mats. Det tycker jag, det kan jag tycka är intressant också, att i Bibeln så verkar det som om namnen är mycket mer knutna till min person, vem jag är, hur jag ser ut eller vad jag har för öde eller vad som händer runt mig. Och människor byter namn också lite hur som helst.
Precis.
Jesus ger liksom Kefas ett nytt namn. Du ska heta Petrus, liksom Klippan. Eller Paulus. Saulus blir Paulus efter mötet med den uppståndne. Våra namn har ju ingenting med våra... Alltså vi fyller dem ju förhoppningsvis med någonting utifrån hur vi lever. Men det är ju inte liksom... Ja, vi fick faktiskt våran signe i för sig. Det är ju en liten nummer 4 som kom väldigt långt efter de andra. Och då tänkte vi faktiskt att det här är en liten extra välsignelse i livet. Så hon fick femininen av välsignelse som är Signe. Men det är väl så nära jag kommer. Jag tyckte också att det var ett fint namn för övrigt.
Ja, och då går jag tillbaka till första kapitlet. Så, för jag kommer inte ihåg det här så jag får skriva upp det. Men då hette ju Naomis söner Malon och Kiljon.
Okej. Okay.
Och,
vad betyder de?
Precis, och det, jag tänkte så här, liksom, bara överens, jag gillar att nörda ner mig lite grann där. Malon betyder alltså, kan betyda, sjukdom eller svaghet. Aha. Och Kiljon betyder typ förströelse eller misslyckande.
Aha.
Och det här var ju liksom, vem liksom namnger sina barn så?
Misslyckande.
Ja, det vill man inte. Nu dog de ju tidigt, men om det var något misslyckande vet jag inte, men så jag liksom kollade runt lite grann, och när det gäller Gamla testamentet så läser jag rätt mycket om John Goldingay. Jag har rätt mycket av hans böcker. Och så. Men det kan också komma från en rot som betyder svag och sjuk.
Mm.
Men det kan också betyda öm och skör.
Ja, just det.
Men det är ju ändå lite intressant med namn.
Men skulle det då kunna vara... Nu kallas ju faktiskt inte Naomi för Mara längre. Alltså hon ger sig själv ett annat namn.
Hon ger sig själv.
Ja, men vid det berättelsen så kallas hon ju för Naomi.
Ja.
Men det skulle kunna vara också att de här hennes söner kanske drabbades av sjukdom eller visade sig vara svaga och fick nya namn längre upp i åldrarna.
Så
kanske
kan det vara. Att.
Mm. Om de nu höll på så. Ja. Intressant. Vi läser vidare i kapitel 3. Då är det Rut och Boas på tröskplatsen. Vill du läsa, Daniel?
Ruts svärmor Naomi sa till henne: min dotter, jag vill försöka skaffa dig trygghet så att det går bra för dig. Det är ju så att Boas är vår släkting. Han vars tjänstekvinnor du har varit tillsammans med. Och just i natt kastade han korn på sin tröskplats. Så tvätta dig, smör in dig och klä dig fin och gå ner till tröskplatsen. Men ge dig inte till känna för honom innan han har ätit och druckit. När han lägger sig, se då var han lägger sig. Gå dit och lyft upp manteln vid hans fötter och lägg dig där. Då kommer han att säga vad du ska göra. Hon svarar henne: allt vad du säger ska jag göra. Rut gick ner till tröskplatsen och gjorde precis som hennes svärmor hade sagt till henne. När Boas hade ätit och druckit och hans hjärta var glatt gick han bort och la sig in till sädeshögen. Då kom hon dit utan att han märkte det. och hon lyfte upp manteln vid hans fötter och la sig där. Vid midnatt ryckte mannen till och böjde sig framåt, och där låg en kvinna vid hans fötter. Vem är du? Frågade han. Hon svarade, jag är Rut, din tjänarinna. Bred ut din mantelflik över din tjänarinna, för du är min återlösare. Då sa han, välsignad är du av Herren, min dotter. Nu har du visat ännu större trohet än förut genom att inte springa efter unga män, vare sig fattiga eller rika. Så var nu inte rädd, min dotter. Allt vad du säger vill jag göra för dig. Alla i stadsporten vet att du är en ärbar kvinna. Det är sant att jag är din återlösare, men det finns en annan återlösare som är närmare än jag. Stanna kvar här i natt. Om han imorgon vill ta ansvaret för dig, så får han göra det. Men om han inte vill ta ansvar för dig, då ska jag göra det. Så sant Herren lever, ligg kvar här tills det blir morgon.
Det här är ju en vacker passage, alltså. Och apropå att vara på jakt efter Kristus, jag skulle vilja fundera lite över översättningar här. Nu har jag inte liksom den möjligheten, men om du har gjort det. Men Bibel 2000 använder Skyldman. Mm. Och läser du Folkbibeln?
Ja, Folkbibeln 15.
Som använder återlösare.
Mm.
Och då blir ju den här Kristusbilden väldigt mycket tydligare.
Verkligen.
Frågan är om den blir för tydlig, men det vet jag inte. Men det är i alla fall det som de kristna kyrkan har oftast tolkat det så här.
Precis.
Att Boas är den som så att säga räddar och frälser ut.
Mm.
Och att det är en bild på Kristus försoningsverk.
Verkligen.
Så vad säger den här berättelsen om frälsningen då? En tystnad spred sig.
Nej, men det är så mycket.
Ja, nej, men det är väldigt mycket. Jag tycker det finns någonting i Ruts trevande och sökande här. Mm. Alltså det är liksom lite, hur ska jag göra? Hur ska jag liksom...
Men vi får inte glömma Naomi i detta här.
Nej.
Hon är ju liksom... Hon har ju fint... Där kommer stolthet och fördom in. Det är hon som sa till henne. Klädd nu liksom...
Men absolut. Hon dirigerar berättelsen i bakgrunden som en god svärmor.
Rut kommer ju hem och så har hon ju en massa... Vad var det? Korn med sig, och hon har varit säker på åkern och så. Och då tänds det här hoppet i... Naomi igen. Hon har ju känt sig som Mara, den bitra. Mm. Men plötsligt så blir hon Naomi igen. Hon känner det här hoppet att kanske kan det finnas någonting här. Det är ju ingen romantisk guide här, utan vi är kvar i det här tänkandet med att kvinnans lott på den tiden, att det var ju viktigt att de hade någon säkert. Men det är ju så det går till. Men han verkar ju inte vara, alltså han kallar henne, det står ju tydligt här också, min dotter, sa han.
Mm.
Om jag var intresserad av en kvinna skulle jag inte säga min dotter till henne, för då är det något som är lite fel.
Nej. Men samtidigt så tycker jag att det finns någonting i hans, du springer inte efter unga män, du springer liksom inte efter det, utan du kommer till mig. Precis. Är det någon sorts, det här är ju en praktisk lösning för dem.
Mm.
Men samtidigt så tycker jag att det finns i texten här lite liksom en liten attraktion på något sätt, alltså, och den behöver ju då inte vara utseendet eller för att hon är yngre eller liksom det där ytliga, utan det verkar vara en attraktion av hennes person, hennes val, hennes omdöme, hennes liksom överlåtenhet och sådär.
Det verkar ju vara det han betonar i vers 11 ju. Alla i stadsporten vet att du är en ärbar kvinna, trots att hon är moabitiska.
Just det.
Så det är nog det som han ser, tänker jag, hos henne.
Ja, ja. Ja, men så är det nog.
Men en grej, och jag kommer ihåg, det är många år sedan nu, sagt 6 år sedan, 7, så predikade ju Ola Hedén över hela Ruts bok, tror jag.
Ja, just det.
Tillfälle.
Just det, en sommarserie vi hade, tror jag.
Ja, precis. Och då skojade han till det lite och sa där, just när Naomi ger instruktionerna. Så sa han så här, det här står i den här texten, men det är inte ett bra tips för vi ska gå tillväga. För det låter, alltså, det är ju någon, ser ju nästan ut som någon form av frieri, men det är inte så här det går till riktigt, typ så.
Nej, och just det här att du ska ha smörj dig, välluktande, sätt på dig finkläder, ja, liksom.
Precis.
Nej.
Men gå, hoppa ner i sängen där vid fötterna kanske inte är riktigt så. Eller? Vad säger pastorn?
Ja, alltså på ett sätt, det kan man ju för sig, det kan jag fundera över ibland när det gäller just sexualmoral och kristen etik. Alltså det, att vi gör sex väldigt, väldigt fult tills dess man har gift sig. Alltså då är det något som usch och fy och nej och håll dig undan. Och sen är det plötsligt när man är gift sig, då ser vi så här, det är vackert och det är fint och det är en Guds gåva. Men innan det så är det någonting fult. Det tror jag vi skulle behöva fundera lite på. Och om då hon lägger sig vid fotänden, det är en ganska fysisk liksom, och att dela säng med någon är ju liksom någonting annat. Men hon gör det nästan. Och så har jag tänkt om sexualiteten och alltså i unga människors relationer med varandra. Man hittar någon som man vill bli tillsammans med. Det är ju också ett fysiskt upptäckande av varandra som går i liksom mindre steg. Som jag tycker att vi skulle börja prata lite bättre om och lite godare om. Och lita på att de som vill sätta gränser för det där gör det.
Lite som Höga visan, tänker du typ?
Ja, just det. Det är liksom att den bejakar ju det sinnliga och det vackra och liksom och det där, även om de inte går hela vägen så att säga. Jag vet inte om det kanske läser in för mycket, men jag reagerar just på att hon lägger, vad det betyder. Det betyder säkert någonting som jag inte har koll på. Det där att hon lägger sig vid fotändan bara lite försiktigt, smyger in i sängen.
Det är ju också, det är en djärv sak hon gör ju.
Ja.
För det kunde ju gått åt skogen också ju.
Ja.
Men att hon gör som hon gör.
Att han, Boas känner sig liksom
påträngd. Ja, sparka undan en rykte, kan uppstå och kan bli plötsligt en icke ärbar kvinna. Egentligen skulle det kunna bli ju.
Ja.
Ja, men det var egentligen det jag tänkte säga det också, att han stöter ju inte ifrån eller tycker att det är creepy eller vad ska man säga, utan han erkänner ju det hon gör i någon mening.
Ja.
Så på något sätt så bibeltexten antyder ju ändå att hon var på rätt sida gränsen, gör den ju. Mm. För annars hade han ju inte kallat henne för en ärbar kvinna längre.
Ja, och jag fastnat på den här vers 9. Bred ut din mantel över mig, ty du är en släkting och en återlösare. Igår kväll så, jag tror inte vi skulle hinna så långt, men jag skrev ner Ezekiel 16:8 står det på engelska. I spread the corner of my garment over you and made a covenant with you. Så det är att sprida liksom manteln över dig, liksom kommer igen och igen och igen, någon form av, vad ska man säga, säkerhet.
Det är en välsignelse, en välsignelseakt att liksom tydligt bara liksom.
Ja, att man liksom, jag tar hand om dig och vänlighet.
Men det måste vara en oerhörd känsla förut att liksom komma utifrån, vara moabitiskan ut hela tiden, veta att hon kommer från det här föraktade släktet, även om hon i det här verkar ha ändå byggt upp ett visst gott rykte om sig själv, så är hon inte, hon är liksom inte, hon är ensam, hon är utan försörjning, hon är liksom, hon
precis,
står utanför alltihopa. Och då blir ju Boas som återlösare, blir ju inte bara Det blir ju, han återlöser ju allt i hennes liv. Hennes ryktbarhet, hennes ära, hennes. Det är också en hederskultur, det här får vi veta, eller får vi liksom ha i sinnet. Så hon får ju en helt ny identitet när han tar sig an henne.
Precis.
Det är verkligen en frälsningsberättelse.
Mm, absolut.
Det är det.
Och Naomi är liksom lite grann fingret i spelet här.
Ja, har, men absolut.
Hon har räknat ut liksom.
Hon har räknat ut.
Liksom, hon ska inte bara gå och lägga sig, hon ska smörja in sig.
Ja,
ja. Ja, med goda krämer.
Hur långt läste vi?
Vi läste till vers 13.
Då läser jag från vers 14. Så låg hon där hos Boas ända till morgonen. Men hon steg upp innan människor ändå kunde känna igen varandra. Hon ville inte att det skulle bli känt att hon hade varit vid tröskplatsen. Boas bad henne ta sin sjal och hålla upp den. Han gjorde som han sa och han mätte upp 6 mått korn och lade början och lade bördan till rätta på henne. Därefter gick han in till staden. När Rut kom hem frågade hennes svärmor: hur har det gått min dotter? Då berättade hon allt vad mannen hade gjort för henne och han sa: dessa 6 mått korn han gav mig. För att han ville inte att jag skulle komma hem tomhänt till min svärmor. Då svarade Naomi: vänta nu lugnt min flicka tills du får veta hur saken avlöper. Den mannen kommer inte att ge sig någon ro för han har ordnat det hela och det idag. Alltså, jag bara, det här är ju, men vi lever ju i en väldigt ljus förorenad tillvaro. Det här liksom, tänkt att leva i det här kompakta mörkret, så att det fanns en gryningstid där det gick att röra sig bland folk utan att man kände igen varandra. Det är ganska, så är det ju inte någonstans idag. 6 mått korn, det är en ganska rejäl laddning han gav till henne där.
Vad står det? 13 liter säd. Så mm. I min fotnot, 13 liter säd. Det borde ha vägt en del.
Ja, han lade den ju verkligen till, liksom, han fick ju packa på henne på något sätt. Mm. Lade bördan till rätta på henne. Ja.
Men alltså, vi har varit inne på det, men jag tycker ändå det är ändå en väldigt varm berättelse.
Ja.
Så hon är ju då moabitisk, det kommer hela tiden.
Mm.
Hon är alltså en främling. Hon har ingenting egentligen att ge Boas. Ingen rikedom, inga fördelar, ingenting. Men hon har någonting. Och det är karaktär.
Mm.
Och det gillar Boas tydligen. Och Gud hedrar det också.
Mm.
Och när jag läser in det här lite grann så, jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker liksom att Boas, han blev någon form av en förebild för en liksom rättfärdig manlighet.
Mm. Mm.
Så känner jag det. Att han är ju väldigt, han tar ju hand om henne. Och jag menar inte att liksom, man ska ta hand om kvinnor. Kvinnor kan ta hand om sig själv. Man ska inte läsa in någonting och det. Men han ser hennes sårbarhet. Han ber inte om några fördelar. Han hjälper henne ovillkorligt.
Mm. Mm.
Han är ärlig mot henne, han visar henne vördnad och respekt. Jag menar, det känns väldigt, det är en manlighet som jag respekterar.
Mm. Men tänker du lite då att Rut är lite fel på det? Alltså, för Rut verkar ju, apropå stolthet och fördom här nu då, alltså Rut verkar ändå, Naomi menar jag, förlåt, Naomi verkar ändå liksom så här, smör in dig, smyg in under täcket. Alltså hon verkar ju ändå spela på hans lite så där, vad ska man säga, hans manliga lust typ. Alltså det verkar vara Naomis liksom take på det här.
Det har jag exakt, det har jag läst in, och så sen kan det vara käpprätt fel. Jag vet inte, men jag läser in det att hon liksom tänker på att
bara du luktar gott så
bara du luktar gott och är rätt insmål så liksom, och faller han för dig, då har du det på ditt torra. Och hon också då ju.
Ja, hon är
köpt, så att hon följer ju med där. Så att,
men Boas ser någonting annat.
Ja, precis.
Ja.
Och jag tror inte Rut riktigt har förstått, utan Rut, hon letar ju efter en form av trygghet. Men jag tror inte liksom, det är kärlek och sex direkt här som hon direkt söker först.
Nej.
Och det är inte det han ser heller.
Nej, men det är alltså,
det är vad jag tror i alla fall.
Ja, och då ger han uttryck för någon sorts sund manlighet.
Ja, jag känner det.
Mm.
Men jag kan ha fel.
Nej.
Men det är ju fint att se också, för att många av de andra karaktärerna i GT, många av kungarna framförallt, men de är ju rent ut sagt onda, men även de hjältekaraktärerna visar ju på en hel del brister ibland också.
Ja.
Men Boas, alltså han framställs inte riktigt med någon brist, va? Inte hittills i alla fall.
Nej, men det...
Och det är lite intressant just för att ofta tycker jag att man, när man pratar om det historiska och liksom, så tenderar vi moderna människor nästan att läsa in att ja, men människor förr var liksom sämre än oss ungefär. Och jag vet inte om ni har tänkt på det också, när man ofta när man tittar på filmer och sådär, så är det inte alltid det så glatt bland människor i historien typ. Men jag tror inte att människan har förändrats så mycket. Vi är samma skrot och korn. Och då är det ganska fint att se just det här att ja, på någon annan åker då riskerade hon att bli antastad. Men på den här tiden var det också vanligt att det fanns ärbara män och att det fanns ärbara kvinnor. Och det här är ett exempel på det. Jag tycker det är fascinerande. För det här är ju verkligen, alltså det är ju flera tusen år gammal text. Och att ja, men människan är verkligen, vi är goda skapelser som Gud har gjort, men vi är syndare. Och att den här balansen, den syns i historien också. Både idag och då. Vi ska inte tro att vi är så mycket bättre nu, eller att de var så mycket sämre då, eller någonting sånt.
Nej.
Det fascinerar mig.
Ja, men det där är intressant. Och det är väl oftast så att de där Kristusgestalterna som dyker upp i Gamla testamentet, liksom Josef en förebild, Noah, arken, alltså det finns ju David, alltså det finns ju många som, men de är där bara till en viss gräns, alltså det är det som du säger, det finns alltid någon liten sån där, ja fast hallå, men Boas kanske är en av de renaste Kristusförebilderna på det sättet som vi har, jag vet inte.
Han har ett gott hjärta, jag ska säga, han utnyttjar inte hennes sårbarhet.
Nej.
Han behåller hennes renhet och rykte. Och här är någonting som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt. Han agerar med integritet även när ingen ser på.
Just det.
Och i den här kulturen på denna tiden så var det så att här gjorde alla vad som de tyckte var rätt i sina egna ögon. Det fanns liksom ingen sån här extremt rättesnöre. Och då tycker jag han är liksom en påminnelse om att den här rättfärdigheten är inte beroende av tidpunkten, utan den är beroende av hjärtat.
Ja, men det är sant. Det var väldigt fint sagt, Mats. Jag tror det får bli slutklämmen idag.
Lite poetiskt.
Ja, det var poetiskt här. Nej, men det är sant. Fint. Jaha, hörni, jag tycker än så länge så löper det här GT-experimentet ganska väl. Det är ganska trevligt att sitta och prata. Men märker ni att vi pratar, det blir ett litet annat samtal?
Ja, det blir det.
Det rör sig lite mer, det är lite mer metaforer, det är lite mer liksom bildigt och kanske flummigt, någon skulle säga, än om man pratar om runt Paulus brevtexter.
Nej, jag tycker inte flummigt, men jag upptäckte en sak nu, och det är liksom att jag tyckte det var oerhört smakfullt och skönt att höra er två läsa. Så jag slöt ögonen och lyssnade, för att jag läser in i era röster, liksom, det är ju samma text. Men, så att läsa högt för varandra är väldigt, väldigt bra.
Eller hur?
Ja, faktiskt. Alltså jag läser, när du sitter så närmare och läser det här, känns väldigt behagligt. Och det är liksom en väldigt berättelse. Det är liksom radioteater nästan. Alltså det här, jag tycker det är väldigt behagligt.
Då ska jag ge ett litet boktips nu, det sista. Min fru och jag har de sista åren köpt Novelix novellkalender. Aha. Då får man en hel packe små noveller hem, 1-24. Och så får man en svensk klassisk författare varje dag som har skrivit en liten novell. Det kan vara Stig Dagerman eller Selma Lagerlöf eller vad som helst. Så det där tar vi och så läser vi för varandra varje dag under december. Det är väldigt trevligt. Och väldigt ofta somnar vi när den andra läser.
men
högläsning är, det är faktiskt, det är en undanglömd konst faktiskt. Ja.
Men om man inte vill somna så kan man ju alltid lyssna på ljudböcker i bilen.
Just
för då får man och kan inte somna. Eller kan man ju, men det händer sällan. Det gjorde jag på vägen hem från Örebro faktiskt. Ja. Började lyssna på Sagan om ringen.
Aha.
På engelska. Ja, för nu har ju Spotify Premium ljudböcker ingår. Så lyssnar jag på den med han som spelar Gollum, som berättar röst. Fantastisk röstskådespelare också.
Spännande.
Så ett tips, gå in på Spotify och, om ni har premium, och börja lyssna på ljudböcker.
Från Rut till Gollum till Stig Dagerman. Det blir en stor cirkel här på slutet. Men spännande. Det här är ju berättande text som mycket av de här gamla texterna, apropå Sagan om ringen eller så, det låter ju, det är ju verkligen epos, eller verkligen liksom hjälteberättelser, och det gör ju att många bibelforskare ifrågasätter liksom dess historiska kontext. Och en del människor menar att det spelar ingen roll om det är historisk sanning eller inte, det viktiga är vad Gud säger. Jag för min del tillhör de som tycker om att Gud är rotad i historien, att det finns ett folk och det finns ett land och det finns en plats och det finns händelser. Så jag tänker med en dåres envishet tro tills det någonting är motbevisat att detta är riktiga historiska händelser som har ägt rum.
Amen.
Ja, då så. Där tror jag vi satte stopp för det hela. Väl mött nästa gång.